Dagens avsnitt av Rulla vagn-podden är ett samarbete med Kry. Hej kära lyssnare, du har klickat på play-knappen på ännu ett avsnitt av Rulla vagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla vagn, Sveriges största mötesplats för gravida och småbarnsföräldrar. Kanske får jag inte säga så här, men precis som många av er så har jag såklart favoriter bland våra gäster. Och idag är jag himla peppad och glad att ha en sån favorit här, Martin Forster. Hej!
Hej! Vad roligt att höra.
Ja, ja. Superkul att du är här igen. Mm. Och du är ju legitimerad psykolog och har skrivit en jättebra bok som heter 5 gånger mer kärlek. Mm. Vad har frågorna från föräldrar förändrats under alla år som du har jobbat? Eller är det liksom de här ständiga frågorna som oftast kommer?
Det är ständigt samma frågor, ja, det är skulle det. Jag säga. En förändring som jag tycker mig se är att föräldrar verkar vara ännu mer pålästa nu än när jag började.
Okej, okay. Mm. Vad spännande.
Det är ganska ofta frågor idag där jag ser att föräldrar har läst mycket om föräldraskap och såna här böcker som jag själv har skrivit och så. De kan beskriva hur de har prövat olika saker. Och så det är väl den skillnaden jag har sett. Men annars själva problemen föräldrar tar upp eller funderingarna de har är ju verkligen de samma.
Mm. Är vi för pålästa ibland så att det nästan skapar en stress kring allt som man ska vara som förälder och hur man ska tänka?
Det tror jag.
Ja.
Det finns ju det här uttrycket good enough parent.
Mm.
Som ju inte bara är ett uttryck utan det bygger ju på forskning. Där man ser att de allra, allra flesta barn klarar sig bra i livet. Oavsett hur föräldrarna är. Mm. Och där man kan se att föräldraskapet har en stor betydelse, det är ju när det brister rejält.
Just det.
Alltså när föräldrarna inte alls klarar av att vara föräldrar på ett bra sätt.
Mm.
Där har det ju en stor betydelse för barnen. Men för de andra så är det ju så att man oftast klarar sig bra ändå. Så den oron kan man ju släppa och kanske inte behöva läsa på så himla mycket och bli stressad över det då ibland.
Just det. Mm. Vad tycker du själv är den största utmaningen som förälder? Hur gamla är dina barn?
Mina barn är 4, 7 och 9 år gamla nu.
Mm.
Mm. Och jag tycker ju, nu börjar det minska lite då eftersom de har blivit lite äldre, men det har ju varit och är fortfarande mitt eget humör.
Mm.
Där jag ju alltid har varit, hela mitt liv, varit en lugn person och uppfattat som en lugn person. Och jag har själv haft den bilden fram till dess att jag fick barn.
Mm.
När jag kände att det var någon,
skönt, det känns att höra det ändå.
Någon helt annan person som tittar fram där. En nivå på frustration och ilska som jag inte känner igen.
Mm.
Och det är ju fortfarande det ibland när jag står i ett läge där vi måste iväg eller hinna någonting. Ofta är det ju kopplat till stress.
Mm.
Där jag inte följer mina egna råd längre.
Utan, säger du till dig själv och så här, skärp dig nu. Du är liksom en väldigt duktig psykolog, skärp dig.
I stunden gör jag inte det.
Nej.
Och det är det som är problemet, för att humöret tar över.
Ja.
Så då går jag på autopilot.
Mm.
Men sen i efterhand så kan jag ju komma på att där var det inte bra.
Mm.
Och då försöker jag ju, ibland så försöker jag tänka så här, nu måste vi göra någonting, jag måste sova mer eller någonting sådär.
Just det.
Men sen ibland så försöker jag bara skaka av mig det också och tänka att ja, den där missar
jag. Är tillräckligt bra.
Ja, just det.
Mm.
Jag återkommer till det. Good enough.
Precis. Good enough. Ja. Och här på Kry, där du jobbar, så satsar ni ju på psykologverksamhet för barn och unga.
Mm.
Kan du inte berätta lite om man som småbarnsförälder lyssnar på det här? Hur kan man ta hjälp av er?
Mm. Jo, man går in i Kry-appen helt enkelt, laddar ner den och går in i appen och sen så kan man boka psykolog där för sitt barn. Och så enkelt är det. Och första samtalet när det gäller yngre barn då har vi alltid med föräldrar, bara. Så att psykologen hos oss kan diskutera med föräldrarna vad de vill ha hjälp med och komma fram till hur man ska gå vidare om de vill ha fortsatta samtal. Och det kan då innebära att i fortsatta samtal så kan man ha det med föräldrar och barn tillsammans, eller med, ibland om det är tonåringar, så kan man ha samtal enbart med tonåringen.
Just det.
Och är man 16 eller 17 år, då kan man faktiskt ta kontakt själv direkt med Kry utan
Just
att gå
det.
Via föräldrar.
Mm. Det är ju väldigt bra att veta.
Mm.
Mm. Och vi har ju fått jättemånga lyssnarfrågor till dig. Mm. Så jag tänkte det är det vi ska lägga fokus på idag.
Mm. Ja.
Är du redo att helt enkelt bara köra igång?
Jag är redo.
Härligt. Mm. Hej Rullavagnpodden och Martin. Min ettåriga son är mycket ängslig och rädd för rätt mycket. När någon skrattar högt, nyser, hostar eller talar högt så blir han rädd och gråter. Dessutom är han rädd för andra barn. Han brukar skaka i hela kroppen när han träffar på jämnåriga eller även yngre barn. Det här har pågått i 2 månader. Jag vet inte hur jag kan vänja honom. Såklart så stöttar jag och tröstar honom, men det blir inte bättre. Hur ska inskolningen till förskola funka när han är så rädd? Och varför är han det? Tacksam för hjälp, hälsar en mamma.
Mm. Nu är det en kille som bara är 1 år och då är det ju så att man ser det här hos så små barn. Att vissa barn är lite mer ängsliga, har den här rädslan för andra medfött egentligen.
Just det.
Och så är det verkligen att det är mer eller mindre hos olika barn.
Mm.
Och jag skulle... Det är väl svaret på varför det är så här. Om vi förutsätter att den här pojken då inte har liksom blivit skrämd eller traumatiserad på något vis. Men annars är det ju det vanliga är ju att det bara är en läggning helt enkelt. Och vad gör man då åt det? Ja, då ska jag säga att det finns väl i princip 1 svar på den frågan. Och det är nämligen att man exponerar.
Ja, det är så. Att pusha lite grann. Liksom,
ja, eller framförallt att man tillbringar tid på platser där han får vänja sig.
Mm.
Vid andra människor, vid ljud, vid allt sånt. För att det som kan hända, det man ofta gör som förälder, om man märker att barnet reagerar så här, det är att man vill skydda sitt barn såklart.
Mm.
Det är naturligt. Och att man då börjar anpassa sitt eget beteende därefter och börjar kanske dra sig undan och se till att barnet inte ska utsättas.
Mm. Och även sig själv, om han blir väldigt... ledsen och gråter.
Ja,
liksom.
Såklart. Mm. För det är verkligen en... Man följer sin instinkt där, så blir det så.
Mm.
Så man får gå emot instinkten lite grann och tänka att ja, men nu går vi på öppna förskolan ändå. Fast han tycker att det är rätt obehagligt och står och grinar i 5 minuter innan han vågar sig in och tittar lite på leksakerna. Och där behöver man inte pusha och gå fram till andra barn och sådär, utan bara vara där. Att vara i en miljö som påminner om förskolan. Mm. Så det är öppna förskolan är väl tips nummer 1 här.
Precis.
Mm, och
sen är det okej att han liksom sitter i knät hela tiden.
Absolut.
Bara han är där och liksom får känna på det.
Ja, och där är det ju också väldigt bra att få in den rutinen att... Och särskilt om det då närmar sig dagen då han ska börja på vanliga förskolan. Att gå till öppna förskolan varje dag.
Mm.
Samma sak, man är med på den sångsamlingen.
Mm.
Och som du säger, han får sitta i knät, det gör ingenting. Sen är det såklart bra att försöka skapa möjligheter för honom att göra små utflykter och våga gå till rutschkanan eller så. Och i samband med det, vara uppmärksam på sitt eget beteende. För om man... Som jag var inne på då, om man väl har fått upp ögonen för det här, så vill man så gärna skydda.
Mm.
Så att ta det lite lugnt och se då, om han verkar bli lite rädd där borta i andra hörnet på öppna förskolan, inte genast rusa fram kanske, utan sitta kvar, var en trygg bas, sitt på ett ställe och låt honom göra utflykter.
Mm. Bra. Är det så att vi som föräldrar till viss del också kan vi också överföra vår egen så här, oro och ängslighet på barn?
Det,
är det så?
Så är det. Och det, om vi tar just det här med att vara rädd för andra barn.
Mm.
Där har man gjort studier med just så här små barn eller ännu yngre barn. Faktiskt där man ser att barnen direkt tar efter föräldrarnas beteende mot andra människor.
Mm-hmm.
Så att om en förälder har barnet i famnen och går fram till en främling och beter sig undvikande och ängsligt.
Mm.
då kommer barnet i nästa möte göra likadant. Okay. Och undvika ögonkontakt och så. Och tvärtom. Så att det är väl också en sak man kan tänka på. Att om mitt barn nu är ängsligt och inte vågar gå fram till något annat barn eller någon annan person. Att jag själv gör det.
Just
att
det.
Bara föregå med gott exempel.
Mm,
och det spelar ingen roll om jag då som förälder också tycker att det är obekvämt. Inte heller gillar att prata med någon främmande förälder på öppen förskolan. Gör det bara ändå. Det spelar ingen roll om du är rädd eller tycker att det känns obekvämt. Din känsla spelar ingen roll, utan det är vad du gör där. Mm. Så om du visar för ditt barn att du gör det ändå, då kommer det att förmedlas till barnet.
Bra. Det här sen då när det är dags för förskolestart. Så här, om hon nu har utsatt honom för öppna förskolan.
Det låter hemskt. Men
han får vänja sig ändå vid det.
Mm.
Ska hon tänka kanske att han ska ha en extra lång inskolning? Alltså hur viktigt är det att han verkligen får känna sig trygg i den här förskolemiljön där han faktiskt ska vara själv?
Det är ju viktigt. Alltså så här, även en dålig inskolning kommer barn över. Men det är ju onödigt och plågsamt under den perioden och kan sitta i längre om det varit en liksom för tvär eller dålig inskolning. Det viktigaste där, det är ju personalen på den förskolan. Hur de tar emot och i vilken utsträckning barnet vågar lita på dem och känner trygghet med dem.
Mm.
Så att sen exakt vilken modell av inskolning man använder sig av är mindre viktigt. Och där är det ju en del förskolor som använder sig av det här att man är med hela dagar, 3 dagar till exempel, och sen så inte alls plötsligt.
Vad tycker du om det generellt?
Generellt och på pappret så är det ofta mer skonsamt för barnet än att ha en inskolning där man då gradvis minskar och är med liksom en halv dag och sen någon timme och sen sådär, va? Och varför då? För att det låter ju egentligen mer skonsamt att göra så, att ta det så här gradvis. Men problemet med det är osäkerheten som det kan innebära för barnet. Att det blir så många tillfällen där mamma eller pappa kanske är med och sen inte och sen går de plötsligt och så vidare.
Just det.
Så att det som verkligen göder en rädsla hos barn, det är ju osäkerhet.
Just det, när de inte vet vad som kommer hända och vad som förväntas. Och
precis, så en lite mer fyrkantig modell kan faktiskt vara då mer skonsam för ett barn. Och såklart den här första dagen när mamma och pappa går, om ett barn aldrig någonsin har varit ensamt, då är det väl bra att man har en ganska tät dialog med förskolepersonalen. Och sen så får de ringa om man ser att det här går inte över efter en timme, eller 2 timmar. Liksom så, va? Och då gör man lite kortare dag så. Men det är inte så, och så hämtar man. Men sen nästa dag likadant. Så att det är bra att hitta den här tydligheten. Mm. Att man har den här rutinen.
Just det.
Det brukar underlätta för barn.
Mm.
Och sen det allra viktigaste som sagt att det är personal då som tar emot som barnet kan känna trygghet i. Och där tycker väl jag att det är, nu gör ju förskolor olika där, en del har ju filosofin att barnet ska inte liksom ha någon särskild pedagog som de vänder sig till, utan de ska känna trygghet med alla. Jag tycker ju ofta att det är bra, särskilt med barn som känner
små.
Så här.
Ja.
Att om det är så att det här barnet har fastnat för någon pedagog, eller att man bestämmer lite från början en pedagog, för att man kan inte, ibland blir det en som är favorit för alla barn, det är ohållbart, va? Men om man har ett sånt system att det är någon som föräldern vet på morgonen vem man ska gå till, och barnet vet vem man blir lämnad till, och det är den pedagogen som liksom tar emot. Det brukar ju vara bra, tycker jag.
Verkligen.
För de här barnen.
Ja, lycka till, säger vi. Hej Rullavagnpodden. Min pojke som nyss fyllde 3 år har ända sedan han var liten haft problem med impulskontroll. När han blir arg, trängd eller liknande har han ofta slagit till, puttat eller i några fall bitit. Detta har gått i perioder och ganska länge har det varit bra med enstaka undantag. Den senaste tiden har det dock eskalerat igen och han har börjat bitas på förskolan. Vi har en lillebror på dryga året som bits och jag misstänker att bitandet kommer därifrån. Tidigare har det framförallt varit puttande och slag. Jag har läst böckerna Barn som bråkar och Växa, inte lyda. Och vi har länge försökt med de metoderna. Att prata lugnt, inte skuldbelägga, visa bitmärken och berätta hur ont det gör på kompisarna när han bits och så vidare. Men för ett tag sedan kände vi oss så hjälplösa att vi provade sätt som vi inte ens riktigt tror på. Straff och liknande. Det gav varken resultat eller kändes bra för oss och vi slutade med det ganska snart. Vi har bra pedagoger på förskolan som tänker som vi och inte verkar väldigt oroliga. Men jag tycker att detta är fruktansvärt jobbigt. Framförallt är jag rädd att barn ska bli rädda och inte vilja leka med honom. Att föräldrar inte ska vilja låta sina barn umgås med honom eller att han ska bli syndabocken på förskolan. Han är en otroligt empatisk och rolig pojke i övrigt. Han vet mycket väl att han gör fel, men det är tydligt att detta är större än honom själv. Han blir ofta ledsen när han ser sina kompisar ledsna på grund av det han gör och ber ofta om ursäkt och tröstar. Ibland kan vi prata med honom lugnt och sansat om det, ibland undviker han ämnet och då lägger vi ner. Vi har kämpat med detta ända sedan han var liten och mitt tålamod är så uttömt. Jag märker att jag höjer rösten oftare och känner mig generellt som en sämre mamma oftare och oftare. Men jag orkar inte säga samma sak om och om igen utan resultat längre. Finns det något annat som man kan göra?
Mm.
Ja.
Ja.
Jag tänkte så här bara, kan vi inte börja med att prata om hur är livet när man är 3 år? Hur ser man på världen?
Ja, hur ser man på världen? Man ser ju på världen i stunden.
Mm.
Och har ju väldigt svårt att kanske komma ihåg ett samtal dagen innan eller just timmen det. Innan eller stunden innan om att det gör ont om man biter en annan.
Mm.
För i stunden när man blir så där arg och frustrerad så försvinner alla de tankarna och alla de samtalen är som bortblåsta. Och det gäller inte bara 3-åringar för den delen. Jag berättade ju inledningsvis här hur jag själv då tappar allting när jag blir arg.
Mm.
Så det är mänskligt, men för 3-åringar är det ju ännu mer så.
Mm.
Och nu förstod jag att den här föräldern inte då försökte att förmana och sådär, utan försökte att resonera och så. Men jag tror att man kan nästan lägga ner det helt, för att den här pojken, vilket är positivt, verkar göra så här när han blir arg och frustrerad och sen blir han ledsen efteråt, så han vet att han gör fel, han vill inte göra så här, men det blir så ändå. Och så kan det vara om man känner den där maktlösheten när man blir så himla arg och inte får som man vill, eller någon har gjort någonting som man tycker är dumt och så. Så länge han själv förstår att det är fel och han blir ledsen efteråt, så finns det liksom ändå goda förutsättningar att komma ur det här.
Just det.
För att dels bara när han blir äldre, hjärnan mognar och impulskontrollen kommer att bli bättre.
Mm.
3-åringar har ju inte impulskontrollen och det är ju först. Dessutom det här att det gör ont på andra, så det är ju först när man är kanske 5 som man till fullo kan ta andras perspektiv.
Just det.
Så att det är väldigt svårt. Och just det här med bitande är ju någonting som väcker väldigt mycket oro på förskolor och hos andra föräldrar och barn och så. Och ibland pedagoger. Nu skrev föräldern här att de här pedagogerna
var väldigt bra.
De var väldigt bra och var inte så oroliga. Och det är jättebra, för det är det som ofta är nyckeln. För när barn kan börja bitas på en förskola, så kan det väcka så väldigt mycket uppmärksamhet, uppståndelse och bli snabbt onda cirklar.
Just det.
Föräldrar reagerar, andra barn reagerar, pedagoger reagerar, och då börjar framförallt då andra barn dra sig undan.
Mm.
Och då blir det här barnet ännu mer frustrerat. Och då är man inne i en ond cirkel. Va? Och det är det den här mamman är orolig för.
Mm.
Och det är därför det är så bra att de här pedagogerna verkar ta det med viss ro. Sen måste man ju få stopp på det ändå. Nyckeln är ju då att man bryter på ett så lugnt sätt det bara går. Jag gissar att de här pedagogerna gör det då. Mm. Med tanke på vad föräldrarna skriver. Men även när föräldrar eller pedagoger säger då att vi skäller inte, vi bara avbryter och pratar lugnt, så kan det, tycker jag, ibland bli en tendens att ändå prata ganska mycket med det här barnet.
Absolut. Mm.
Och kanske efteråt ha resonemang och sådär. Där det ändå blir en ganska stor grej. Så att för barnet, oavsett vad man säger, så händer ju någonting när det har bitit ett annat barn som gör att det här var annorlunda än när jag bara knuffades.
Mm.
Så att om jag känner mig maktlös och vill få någon slags reaktion,
precis,
vad gör jag då?
Mm.
Så det gäller på något sätt att avbryta direkt såklart, för bitas kan ju verkligen vara farligt.
Mm.
Eller i alla fall göra väldigt ont. Så bryta direkt såklart, men betrakta ungefär som, hur skulle man göra om ett barn plötsligt kräktes? Ja, man skulle inte skälla på det barnet eller prata,
nej,
om
att vi
börjar prata om det här med kräkas, mm, det får du inte göra. Utan man tar ju bara undan det barnet snabbt.
Precis.
Man låter det barnet vara lite fred för att det är lite pinsamt att kräkas kanske.
Mm.
Så att man håller undan de andra barnen och försöker göra så liten grej som helst. Det var ingenting som hände. När man mådde lite illa, säger man ungefär så.
Mm.
Precis på samma sätt kan man tänka när det gäller att någon bits.
Just det.
Hanterar
det
så.
Det var en ganska bra grej att tänka på, tänker jag, som, ja, förälder också.
Nu kräktes att han igen.
Ja.
Då tar vi undan det och så torkar vi upp. Och så är det,
ja,
bra.
Men precis.
Så fortsätter vi leka.
Mm.
Det är ju ungefär det man kan göra. Men sen så kan ju det här kräva ibland då ett lite mer omfattande arbete just på förskolan, om jag förstår att det är där det händer.
Mm.
Där personalen, och ibland kan man ta hjälp kanske av specialpedagog eller någon handledare på förskolan som försöker titta på de här situationerna och förstå mönster och se om det finns risksituationer där det uppstår och styra bort från dem då och se till att, ja, men det här barnet kanske inte ska sitta med de barnen, eller när vi har den här typen av aktiviteter då ser vi till att det här barnet är med en pedagog och så.
Mm.
Så att man minimerar riskerna för att det här ska uppstå.
Mm.
För det är egentligen bara att hantera det så, för att om han då i övrigt som föräldern skrev är empatisk och rolig och så, då finns ju alla förutsättningar att leka bra med andra barn, och snart så kommer barngruppen ha glömt att den här killen bet någon för en månad sedan.
Mm. De har ju rätt kort, de andra treåringarna också, de har kort minne,
väldigt kort, ja, minne, så att det kan snabbt etableras en sån där syndabocksroll, och särskilt om föräldrar börjar prata om det så blir man jättestressad.
Precis.
Så jag förstår verkligen här mammans stress. Men kan också gå snabbt åt andra hållet.
Precis. Mm. Jag vet första dagen som vi skolade in vår, då, han var väl 18 månader eller något. Då typ ropar en av pedagogerna till mig från andra sidan avdelningen att säga, nej, sätt inte bredvid henne för hon bits.
Ja, det
tänker jag. Det var lite motsatt kanske.
Det var lite motsatt.
Mm. Ja, så som man borde göra.
Precis.
Men det rådet egentligen är att göra så liten sak av detta som möjligt. Och han kommer att utveckla sin impulskontroll. För han vet hur han egentligen ska bete sig.
Han vet hur han ska bete sig. Och så länge han är empatisk och kan leka också med andra barn.
Precis.
Då är det bara att försöka minimera det där.
Mm, bra. Hej, min dotter 4 år vill helst inte säga varken hej, tack eller hej då. Hon har typ alltid varit så. Jag tycker väl att det är okej för det mesta, men mormor tycker att hon måste visst säga tack. Det har resulterat i att hon såklart tvärvägrar när mormor vill höra det. Det skulle ju underlätta för henne själv om hon exempelvis säger hej när dagiskompisarna säger hej. Hon upplevs ju som lite ointresserad annars, tror jag. Hur gör man? Ska man tjata lite eller bara strunta i det? Och gå och föregå med gott exempel och tro att det kommer med tiden? Mm, vad tänker du om det här? En 4-åring är ju ändå ganska stora ändå.
Ganska
när
stora.
Det gäller såna här grejer.
Mm. Men också ganska många 4-åringar som vägrar att säga hej.
Ja, men precis. Ja, hur ska man tänka?
Jo, men vänta tills barnet blir 8. Mm. Kanske.
Nej. Då bör de liksom ha fattat grejen med det.
Precis. Självklart kan man ju försöka göra saker innan dess. Men jag säger så bara för att det här är typiskt sådana beteenden som är väldigt svåra att tvinga fram.
Just det. Mm.
Beteenden generellt, att tvinga fram beteenden är ju inte någon bra idé överhuvudtaget, men just när det gäller en sån här sak som att säga tack eller förlåt eller hej, där själva poängen är att det ska komma från hjärtat, med mormor där blir det ju tydligt om man kräver det, så det så brukar det låsa sig ännu mer.
Precis.
Och även om man då lyckas till slut pressa fram ett tack, så har ju barnet inte lärt sig att göra det på rätt sätt.
Mm.
Och den här tjejen vet att hon ska göra det återigen.
Man återkommer ofta till det. Ja.
Ofta vet ju barn vad de ska göra, men gör det ändå inte. Så det, jag tycker ju som föräldern här skriver att föregå med gott exempel är ju verkligen det som jag tycker håller i längden. Det ger inte snabba resultat. Och jag tycker väl en sak till man kan göra är ju att vara uppmärksam på att man inte hela tiden försöker ta över då och säga hej och tack åt barnet.
Nej, just det.
Det kan man ju göra för att man tycker själv det blir lite pinsamt eller så. Och särskilt med mormor då kanske. Men att låta barnet hantera de där situationerna. Om någon säger hej och så svarar inte barnet så får det vara så.
Tyst.
Ja, för då kommer ju barnet i kontakt med de naturliga konsekvenserna av att inte säga nej eller tack.
Just det.
Då märker barnet att de andra kanske reagerar lite. Och det var ju en farhåga där. Är det så att de andra kompisarna, skulle jag inte vara orolig för när det gäller en fyraåring. Just för att det är ganska många som inte har fått de där sakerna på plats än. Och barn kan ju bete sig ganska udda på det sättet när det gäller de här artighets...
Ja, de bryr sig inte så mycket om sånt.
De bryr sig inte så mycket om det. Utan det är sen om de väl börjar leka. Jag skulle då i så fall vara mer bekymrad om jag ser att min dotter inte leker med de andra barnen så mycket på förskolan.
Just
eller drar
det,
sig undan. Eller det funkar inte i leken. Så, att det är, så titta på hur hon leker, om det funkar bra. Så det här andra, hej och tack och så. Där är det nog bara att föregå med gott exempel och låta henne ta så att säga, smällarna av att inte säga det. För det är enda sättet att lära barnet just det här naturliga. Att vilja säga det. Det måste hon komma på själv, poängen med det.
Just det. Alltså ska man, för det där gör jag ju också, alltså man har ätit middag någonstans eller något och så, ja, ska du säga tack för maten då och så påminner om det. Ska man strunta i det eller?
Jag tycker man kan göra det, men i den stund man märker att barnet visar motstånd och liksom drar sig undan, då släpper man det.
Just det.
Men absolut kan man ju påminna. Innan mormor där, man träffar mormor, så kan man ju säga, du vet att mormor gärna vill att man ska säga tack och så. Så att om du känner för det. Man kan till och med säga
det.
Så. Jag skulle föreslå den formuleringen. Om du känner för det, säg tack då. Så kan vi kolla hur hon reagerar. hur tror du hon kommer reagera? Att man gör lite som en sån utmaning.
Just
för då formulerar man den uppgiften som att det är någonting som du väljer att göra själv.
Precis, det är valbart.
Ja. Och sätter fokus på vad gör det med mormor? Hur kommer hon reagera?
Just det.
Om jag säger att nu måste du säga tack, då är det helt fel ingång i den.
Precis.
Men sen får man jobba med mormors med mormors separata helt enkelt.
Bra. Hej Martin, vi har en son på 5 år. Han är väldigt glad och livlig av sig och vill sällan vara stilla. Han vaknar alltid tidigt och har svårt att acceptera sin trötthet. Det som är vårt största problem är att han enbart leker dammsugare med i princip allting. Klossar och tågbanor bygger han ihop till en låtsas dammsugare. Det började för 3 år sedan när han fick upp ögonen för tvättmaskiner och då skulle allting snurra. Detta har vi fått honom att minska ner på lite grann, men just dammsugare får vi inte ur honom. Vi köpte en leksaksdammsugare, men den blev han sur på eftersom den inte sög på riktigt. Vi har försökt introducera andra leksaker som man verkar gilla för stunden när vi ska köpa det. Men sen när leksakerna är hemma så blir de liggandes. Han leker inte med dem även fast vi är med och uppmuntrar. Det känns så himla otacksamt och irriterande eftersom vi ändå försöker hjälpa honom att leka med det som han har pekat ut. Leksakerna kostar mycket pengar så du förstår nog vår frustration. Ibland är han intresserad av något annat men han tappar lätt fokus och vill återgå till att leka dammsugare. Vi försöker verkligen att vara konkreta nu med att de här lekarna är helt uteslutna. Om man verkligen måste så får han leka det på sitt rum. Vi försöker få honom att förstå att man dammsuger bara ibland och det ska inte klassas som lek. Det första halvåret var charmigt men nu känns det bara maniskt och som en besatthet efter 2 år. Så har du några tips eller förslag så vore det mycket uppskattat. Hälsar en mamma. Ja, man kan se den här lilla grabben framför sig när han leker dammsugare.
Precis, och det är ju lätt här tycker jag då och kanske tycka att låt honom leka dammsugare då. Och att förklara för honom att det inte är lek och så känns ju kanske som att man försöker att begränsa honom på ett onödigt sätt.
Mm.
Så tänker man spontant när man hör det här. Och samtidigt
förstår man.
Mm. Absolut. För att dels så blir det kanske alltså förstås tjatigt med det här. Och man kan fundera på varför han inte vill leka med någonting annat. Man köper leksak och försöker. Det känns otacksamt.
Precis.
Det förstår jag också.
Och så läser man ju ut lite oro här mellan raderna. Mm. Liksom, om detta är... liksom på en normal nivå eller om det är något annat.
Precis, och där tycker jag, om vi börjar med den frågan så tycker jag att det är ju inga problem om ett barn är jätteintresserat att bara leka med dammsugaren.
Mm.
Så länge det funkar med kompisar, om han, när han är med kompisar också kan gå in i deras lek och om det funkar där.
Mm.
Så det är väl i så fall det som jag skulle tycka blir ett problem, ett riktigt problem här. Om man ser att det inte funkar för att han bara vill leka dammsugare och de andra inte är intresserade. Då skulle jag ju känna att då måste vi göra någonting åt det. Men om det funkar med kompisar, om de också vill leka dammsugare eller så, då skulle jag ju i princip låta det vara och sluta köpa andra saker. Eller jag menar, det finns redan andra saker där. Man kan ibland, föräldern bad om tips här på hur de kan komma ur det här, ibland... så blir det ju nästan en dragkamp. Om han nu har förstått att det är lite förbjudet att leka dammsugare. Så kan det bli som en dragkamp där han verkligen vill fortsätta att göra det. Och där man kan pröva att göra tvärtom.
Just det, att gå all in.
Ja, han får leka mycket dammsugare. Vi köper en till dammsugare.
Mm.
Han får liksom tröttna på dammsugare.
Mm.
Nu verkar han ju inte göra det riktigt. Så att det,
inte än.
Nej, inte än. Men det som också gör att det känns liksom ändå sunt på ett vis är att han, det är inte bara så att han dammsuger utan han bygger dammsugare av andra saker. Det är ju ganska kreativt.
En liten ingenjör.
Precis. Så att, så. Men jag vill absolut inte förminska det, för jag kan ju förstå då att det så blir det ganska tröttsamt hemma då.
Mm.
Och inte minst kanske ha en dammsugare igång hela tiden.
Mm.
Men också om det då är ett bekymmer med kamrater. Hur ska man då göra? Om man säger att målet är att han också ska kunna leka med andra saker. Det är viktigt med kompisar. Ja, där är det ju väldigt svårt att liksom tvinga fram något. Jag skulle ju inte köpa så mycket fler grejer kanske. Utan börja leka mer med honom om de inte redan gör det.
Mm.
Och att då är det klart, om man frågar honom vad vill han leka, då kommer han svara dammsugare, och så får man leka dammsugare med honom. Man kan börja där, man kan låta leken glida över i någonting annat, man kan försöka bjuda in honom till andra lekar, man kan ha särskilda lekstunder där man liksom har planerat att göra andra saker för att få upp intresset för annat.
Just det.
Och då gäller det att tänka väldigt brett. Det kanske inte är leksaker, det kanske är material, det kanske är att jag håller på med lera, eller det kan vara att vara ute och samla kottar, att göra andra saker tillsammans, att få in honom på det spåret. Sen såklart, så, apropå att kompisar då kanske är den viktiga delen i det här, att prata med förskolan.
Hur funkar det där?
Ja, och jag menar, är det bara dammsugare där också? Jag utgår från att de har vet om det här eller har pratat med förskolan, men det är ju där han är mest med kompisar, och det är kanske där det blir viktigast då också att göra någonting, om det är så att han blir väldigt enkelspårig där också.
Just det.
Men jag vill ändå återvända till det, att i princip så är det ju väldigt svårt att styra ett barns intresse.
Ja, alltså det är ändå ganska vanligt tycker jag, att de får, alltså kanske inte så här under så här lång tid och så här ingående just på en enda sak, men
nej.
Barn har ju en tendens att bara spåra in på vissa grejer, och så fastnar de där under en period, och liksom det är det enda de tänker på.
Visst.
Ja.
Så att fortsätta att försöka att bejaka det, även om det tar emot och är irriterande. Men att samtidigt erbjuda annat och prata med förskolepersonalen och se förstås hur det funkar där. Om de ser anledning att försöka bredda.
Tyvärr, där var dagens sista fråga. Stort tack Martin för att du tog dig tid och var här.
Tack.
Mm. Tack också till dig som har lyssnat. Som vanligt kan du ställa frågor till någon av våra experter på podd@rullavagn.nu. Vi finns också på Instagram och Facebook, så följ oss gärna där och berätta vad du tyckte om avsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka. Hoppas vi hörs då. Det här avsnittet var ett samarbete med Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play.